Hej Mats, välkommen till kommuntorget. Vi sitter här på kommuntorgets fina torg nu i dessa röda och orangea färger. Och det där. Du är nu ordförande för den här arbetsgruppen som snart ska ge sitt förslag eller ger sitt förslag till valfriheten. Vad betyder det här med valfrihet och hur känns det att vara ordförande för den här viktiga frågan?
Det är ju väldigt, väldigt inspirerande att få vara med om att reformera svensk, förlåt, finländsk social- och hälsovård.
Är du så svensk i misstag, för du kommer direkt från Stockholm.
Alldeles riktigt. Och, men jag tänkte på vilka konsekvenser det är för den svenska servicen. Mm. Servicen på svenska, men det ska vi återkomma till. En stimulerande uppgift som sagt, och vad betyder valfrihet? Valfrihet betyder för medborgaren en möjlighet att välja tjänste. Producent, förlåt uttrycket ska jag kanske tillägga, med den som kan ta hand om en när man har ett behov av social- och hälsovårdstjänster. Mm.
Det där, du har ju bott i Stockholm i 15 år och du är professor i Karolinska, för Karolinska,
ja.
Eller vad? Så har du själv känt valfrihet? Har du själv prövat på den?
Det har jag faktiskt gjort och jag har ju bland annat valt min egen husläkare som det heter i Sverige. Och det ingår som en väldigt central del nu i det förslag som vi lägger i morgon. Mm. Eller ett av de alternativen. Och jag har personligen goda erfarenheter.
Ja, det var det jag tänkte komma till lite. För att ni har analyserat valfriheten utgående från fyra olika modeller. Och den viktigaste frågan är ju då att hur är det för den vanliga människan? Vad betyder valfriheten för den?
Medborgaren så innebär det då att man får faktiskt bestämma själv. Och det ligger ett ganska stort värde i detta. Att man inte bara blir anvisad till exempel en social- och hälsocentral utan att man faktiskt själv får välja. Och det tror vi ju att också leder till att man bland tjänsteleverantörerna, återigen ett lite snårigt uttryck, får ett större intresse att också ägna uppmärksamhet åt den vanliga medborgarens egna önskemål.
Och den här producenten kan vara kommunal och den kan vara ett aktiebolag och det kan vara tredje sektorn.
Precis. Och det är ju faktiskt något som regeringen har fastställt i sitt linjebeslut ifrån november senaste år.
Och hur ser de här fyra modellerna ut då? Om du skulle lite gå in på att beskriva dem.
Alltså nu kan vi säga som så att regeringen har ju också tydligt angett att det är de primära social- och hälsovårdstjänsterna som vi utgår ifrån. Eller det som vi kunde kalla de lokalt producerade tjänsterna som vi i huvudsak nu ska ägna uppmärksamhet. Och då har vi identifierat två sådana här extremmodeller. Och sen ytterligare två mitt emellan. Och den ena extremmodellen det handlar om att vi tar den, så att säga, den minsta tänkbara enheten. Som då består av en allmänläkare, av hälsovårdare, snedsträck sjukskötare, en socialarbetare och en socialrådgivare. Och det blir så att säga den här minsta enheten. Och den får man då välja som medborgare. Och det är... Då uppstår det samtidigt ett långsiktigare förhållande där det är meningen att den här enheten faktiskt ska ta hand om en. På samma sätt som en social- och hälsovårdscentral ska göra i det nuvarande systemet. Sen den andra extremen det är detta att alla tjänster ingår i denna social- och hälsovårdscentral. Och då finns det egentligen ingen valfrihet utom detta att du väljer din social- och hälsovårdscentral. Men i de här mittemellanmodellerna så har vi faktiskt då i stort sett alla de tjänster som ligger utanför den här kärnan kan då tillhandahållas av en både offentlig, privat eller en tredje sektor leverantör.
Det är jätteintressant. Jag har några följdfrågor. För det första, hur ska den här vanliga människan veta? Hur ska man kunna ha information för att kunna välja?
Det här är en väldigt, väldigt viktig fråga och det här är alldeles centralt att man som medborgare har tillgång till information om alla de vårdgivare som deltar i valfrihetssystemet. Det ställer också krav på att vårdgivarna ska öppet redovisa sina resultat. En del av systemet innebär bland annat att vi fastställer ett antal kvalitets- och resultatparametrar som då ska offentligt redovisas och som sen kan tjäna som utgångspunkt för medborgarnas val.
Jo, det här är jätteviktigt, för det finns ju inte i vården här i Finland enhetliga kvalitetskriterier på samma sätt som man har öppna jämförelser i Sverige, har jag förstått.
Det är alldeles riktigt, och här har vi faktiskt ett viktigt arbete framför oss, och där kan vi verkligen ha Sverige som föredöme, både i form av omfattande kvalitetsregister och sen det system för, som du så riktigt kallade det, öppna jämförelser där all vårdverksamhet faktiskt öppnas för allmänheten.
Nu, hur är den här frågan om glesbygden då? Att klarar man en marknad där?
Det är ju ganska osannolikt att det blir någon rusning till glesbygderna. Mm. Och därför så ingår i vårt förslag detta att de kommande landskapen ska ha som anordnad uppgift att säkerställa att alla de tjänster som förutsätts i grundlagens 19 paragraf faktiskt också tillhandahålls medborgarna. Samtidigt så vill jag understryka att om vi ser framförallt på socialvården, så finns det sådana verksamheter som är viktiga i glesbygden, och där det är ganska sannolikt faktiskt att också små företagare etablerar sig. Om vi tar nu till exempel hemvårdstjänster, så behövs det för ett mindre företag inte särskilt många klienter för att det ska gå runt. Och nu skapar det här föreslagna systemet en möjlighet för företagare att också verka i glesbygden.
Ja. Hur ska allting finansieras? Pengar är den stora frågan idag. Hur går det till? Och vad betyder det sen för de producenter som blir valda?
Det här är en väldigt viktig fråga, och där kan vi säga att regeringen ju också har definierat att finansieringen ska skötas av staten, åtminstone i en första fas av reformen. Och det är naturligtvis till stor fördel, för det innebär att då kommer vi att ha enhetliga kriterier över hela landet, och med tanke på jämlikhetsaspekterna så är det naturligtvis väldigt, väldigt viktigt. Sen är grundprincipen i valfrihetsmodellen den att oberoende av vem som är vårdgivare så är klientavgifterna detsamma, och också den ersättning som betalas till vårdgivaren densamma. Och nu med statlig finansiering så kommer det ju också att finnas en möjlighet till ganska strikt budgetkontroll. Det vet vi att den nuvarande regeringen, men också den föregående regeringen, hade planerat.
Om man nu har en sån här statlig styrning, så hur går det ihop med det att vi har självstyrande områden ännu, på samma sätt som kommunerna är autonoma och självstyrande? Blir det då så att allting ändå i praktiken styrs uppifrån ner?
På principnivå blir det faktiskt på det viset, och det ser jag faktiskt som en fördel. Sen kommer ju landskapen att ha dels det vi kallar anordnaruppgifter, och måste också övervaka att privata och tredje sektor vårdgivare då uppfyller de krav som ställs. Och sen är det ju tveklöst på det viset att landskapen också kommer att upprätthålla egen serviceproduktion. Mm. Och det är ju ingen tvekan om att Finland är ett vidsträckt land, och det måste finnas möjlighet för landskapen att organisera verksamheten så att den är anpassad till lokala förutsättningar.
Det betyder lite olika sätt att organisera. Precis. I olika landskap. Ja. Då är vi kanske inne på självstyrelsen. Ja, och så tar vi frågan om valfriheten och den svenska servicen i Finland. Hur analyserar du det då? Kommer det att bli bättre med den svenska servicen eller sämre?
Alltså, förutsättningarna för en förbättring finns. För man kan ju nu, när det handlar om valfrihet, så kan man ju profilera sig. Man kan rikta sig mot särskilda klientgrupper, eller man kan bygga upp en särskild kompetens som känns angelägen för medborgarna. Och eftersom systemet också innebär etableringsfrihet på de områden som då ingår i valfriheten, så är det fritt fram för sådana vårdgivare som är inriktade på att ta hand om och producera tjänster på svenska. Jag ser det här som ett stort steg framåt.
Verkligen förutsatt att människorna sen väljer dem också.
Ja, och det är sen upp till bevis.
Ja.
Så det är klart att språket är bara ett kriterium när man väljer. Vi ska ju naturligtvis inte pruta på kvalitet och kompetens heller. Men det tror jag ju, den risken tror jag inte är särskilt överhängande.
Det pågår två debatter i Svenskfinland just nu som är väldigt ivriga eller högljudda, eller hur man ska säga. Den ena handlar om Kronoby, och där handlar det väldigt mycket om det att ska man inom den offentliga servicen, ska man kunna välja över landskapsgränsen, och hur ser det ut i praktiken? Kommer det här på något sätt att inverka?
Man kan ju säga att redan idag så har man ju som medborgare i Republiken Finland rätt inom den offentliga hälso- och sjukvården att välja. Och på den punkten så kommer ingenting att förändras.
Precis. Så man får använda förlossningssjukhus fortfarande i Karleby, fast man skulle vara från Kronoby eller Jakobstad.
Absolut.
Åka dit över gränsen, ja. Det är inga skillnader från
Nej.
Idag.
Nej, och det sen ingår i vårt förslag faktiskt också detta att vissa välavgränsade delar av specialistsjukvården skulle kunna ingå i valfrihetssystemet. Jag har ju erfarenhet från Stockholm av att förlossningsvården är en sån verksamhet.
Ja.
Och det har ju lett till att sådana vårdgivare som då vill ha ett lite mer, ska vi säga, humant omhändertagande också etablera sig som en motvikt till de stora förlossningsfabrikerna som vi har på sjukhuset.
Mm. Ja, det låter ju bra. Men den andra frågan i Svenskfinland handlar ju om kårkulla, allas vår kårkulla som tar hand om minoriteten i minoriteten. Vad betyder det här nu för kårkulla när det kommer både landskap och valfrihet?
Så i princip så skulle detta kunna innebära att kårkulla-verksamheten kunde fortsätta i en annan form. Men om den här omsorgen då definieras som en valfrihetsverksamhet, så är det ju då fullt möjligt att etablera en organisation som erbjuder precis samma tjänster som Kårkulla idag. Kårkulla som samkommun däremot passar ju inte riktigt in i det här systemet.
Mm. Tror du då att Kårkulla blir ett aktiebolag som producerar tjänster som någon väljer?
Ja, det skulle ju vara, tycker jag, ett ganska naturligt alternativ. Det är ju ingen tvekan om att det här är en verksamhet som måste finnas. Det är en verksamhet som har faktiskt en lång tradition, och där ju människor med specialkompetens är verksamma, och det vore ju synd om den kompetensen skulle spridas för all världens vindar.
Ja. Nå, vi nu tittar lite in i framtiden, så vad händer nu efter det här då?
Det som händer i den närmaste framtiden är att vi fortsätter vårt arbete i utredargruppen och lägger fram ett definitivt förslag, sannolikt redan i mitten av april. Avsikten är att lagberedningsarbetet ska komma igång så pass snabbt att det kan bli en remissrunda på hösten.
Vilka tror du att det är de största utmaningarna sen?
Alltså den stora utmaningen blir ju nu att koordinera den lagstiftning som uppenbarligen behövs kring valfrihet med det övriga pågående lagstiftningsarbetet. Det handlar både om landskapslagen, och det handlar om anordnarlagen för social- och hälsovård som just nu skrivs på ministeriet.
Och sen en sista fråga ännu om det där Sverige. Jag säger, ni i Sverige har haft en het debatt om det här med välfärden i skatteparadis och så vidare. Är det någonting som vi kommer att få nu i Finland också? Eller ser du någonting annat från Sverige som är väldigt bekant nu här?
No, alltså vi kan ju säga som så att vi har ju samma problematik i fallet Karuna.
Mm.
Och det är en väldigt tydlig påminnelse om att välfärdssektorn är inte på något vis unik här. Skatteplanering är ett otyg oberoende av bransch, och det förutsätter en strikt kontroll och reglering och lite det som man på engelska kallar naming and shaming. Alltså de som inte tar sitt samhällsansvar får nog gärna hängas ut, och det tror jag kommer att leda till rättning i leden också här hos oss.
Mm. Tack Mats. lycka till. Tack så mycket. Det är ett viktigt jobb du gör.